har vi ju poddtoppen och massa olika saker. Det fanns ju inte på den tiden.
Mm. Ja, nej. där rök Magnus upptejpade mick.
Och välkommen till Wikipedia-podden, din hundraåring som gör försvinnande goda nyheter om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson. Och idag är det då alltså avsnitt 100. Så därför har vi en särskilt speciellt inbjuden gäst med oss, och det är Gustav Lundin. Välkommen.
Tack så mycket. Tack, tack.
För att du Gustav, du var med en gång och startade Wikipedia-podden.
Ja, det stämmer. Wikipedia-podden startade faktiskt 2014. Och då var det jag och tillsammans med en person som heter Håkan Wester. Och det var Håkan som tog initiativ till podden. Och sen har ni drivit det vidare. Så avsnitt 100, fantastiskt.
Och det är nästan också 6-årsjubileum då. För ni började i september också med podden.
Ja, precis.
Och Håkan kunde inte vara med tyvärr då. Men han var naturligtvis också inbjuden. Och 2014 tycker jag är tidigt alltså. Jag vet inte om man visste vad en podd var då bara.
Nej, man brukar ju säga att TV3 och sådär var före sin tid. Men frågan är om inte vi var lite tidiga i poddmediet där 2014. Ja. Var vi inte det?
Det är definitivt i hur genomslaget på poddar var, så var ni tidigt ute i alla fall. För idag så har vi ju poddtoppen och massa olika saker. Det fanns ju inte på den tiden.
Mm. Ja, nej. där rök Magnus upptejpade mick. Nej, men det var ju lite så. Jag var inte själv så jättevan med poddmediet. Sen var jag ju också 20 år när vi började, och jag kände själv också att jag hade aldrig hållit på med podd förut, men Håkan behövde en sidekick, så att, ja, och så vis var det.
Ja. Och sen, jag vet, du var också ute på stan och intervjuade folk och frågade om de kände till Wikipedia och sådär. Mm. Det är ju kaxigt.
Ja, jo, precis. Jag minns där faktiskt när jag var på att intervjua folk. Jag var så här tveksam om vem som skulle, om jag intervjuade ett par, så var jag tveksam om vem som skulle få frågan först. Så att jag ställde frågan och sen växte jag över micken precis när jag skulle svara. Så jag var helt överrupplad varje gång.
och sen, du var med tidigt avsnitt också, Jan?
Typ avsnitt jag var nog till och med uppringd i avsnitt 1. För det som jag var imponerad av var hur mycket ni tog in gäster. Även om det var kort så liksom ringde ni upp. Kan vi få en kommentar om det här? Och så gjorde ni.
Ja, nej, men precis. Och jag kan ju känna att det var en av de verkligen värdena i att ha podden. För att man satt i samtal som man i normalfallet inte hade haft. Jag minns ju när det var aktuellt med panoramafrihet, och vi ringde upp Carl Sigfrid som då var i Europaparlamentet och höll på att driva lobbyverksamhet mot det som var då då. Det här var ju långt innan det var med bus och hela den biten med offentlig konst och det debaklet. Så att, det var ju lite föregångaren där, och det var intressant. Och, så att just att ha personliga möten med olika personer, det var ju väldigt spännande och någonting som var väldigt givande också.
Hur... Jag tänkte på, vad hade ni förhoppningar när ni startade podden? Eller hade ni några förhoppningar, eller körde ni bara för att ni tyckte det var roligt?
Jag tror nog inte vi hade några direkta förhoppningar om att det här skulle nå ut stort. Det var lite för, jag och Håkan drev ju under samma tid Wikimedia-gemenskapen i Uppsala. Som då var liksom det som förde oss samman då. Och när han kom på att vi skulle göra podd, så absolut. Men det var inte någonting som vi hade någon direkt avsikt med, utan det var trevligt att göra, och det blev ju också ett 20-tal avsnitt, så att det blev ju ändå någonting. Mm. Så det var kul.
Ni körde ungefär varannan vecka i 2 säsonger i ett år, va?
Ja, det stämmer då det. Mm.
Vi har ju gjort på ett sätt som jag tycker är ett enklare format, för vi brukar ju sällan ha gäster eller be oss ut, utan vi pratar ju mest med varandra och lägger upp nyheter som vi stöter på i vårt vardagliga Wikipedia-redigerande. Sådär. Mm. Så att det är olika format, men för du sa här innan att vi gör ett jobb som gör mycket, men jag tyckte ni var mer imponerande som faktiskt tog tag i det och pratade med folk.
Jag tror ni gjorde mer research än, i varje fall än vad jag gör. Utan jag sitter mest och hittar på om vad som har hänt under veckan för mig.
Nej, men där tror jag också att en annan kan ju rulla tillbaka på en hel del erfarenhet kring Wikipedia och sådär. Jag vet att när jag kom in i Wikipedia-sfären så var jag väldigt... Jag hade inte alls mycket erfarenhet i att hålla på med Wikipedia egentligen. Jag är mer av en person som tycker att själva ändamålet är så starkt. Att det är min drivkraft i det hela. Och därmed är Wikipedia så att säga ett medel och inte ett mål i den delen. Så att det har nog jag känt varit min ingång i det hela. I den delen. Att...
Och hur länge har du hållit på när du började med podden då? Med Wikipedia?
Ja, alltså det var ju i begynnelsen där när jag verkligen började hålla på med Wikipedia. Jag var för mig, vi började med Wiki-träffarna i Uppsala 2013. Där, sen höst. Så att det här kom ju ganska snart därefter då.
Och det var då du började skriva också, 2013?
Ja, i princip.
Eller bli aktiv.
Ja. Ja, men visst, jag hade ju mitt eget konto lite innan då, men det är i princip där som man börjar bli lite mer aktiv i att följa också de här metadiskussionerna på Wikimedia kolon. Det är ju någonting som... Man vet att man har blivit Wikipedia när det vanligaste är att man skriver Wikipedia på Wikipedia innan man skriver någonting annat.
Ja, precis. Eller till och med bara WP kolon.
Ja, precis. Ja, det är sant. Då har man nått metasfären.
Ja, precis.
Det är lite då nästan som när du skriver artiklar, Magnus, att liksom lär sig genom att göra.
Ja, just det. Då lär jag mig om ämnet då. Men ja. Wikipedia såg jag till att lära mig innan jag började skriva nästa. Mm. Och sen började jag skriva. Jag är tvärtom också, jag skriver bara för lusten så att säga. Även om jag liksom förstår, det finns ju en vinst såklart. Men för mig är det väldigt luststyrt då. Mm. Även om jag gillar ändamålet.
Är det någonting, några planer som ni hade som ni inte... han genomföra eller fick tillfälle att göra av en eller annan anledning som kanske vi ska plocka upp som en stafettpinne?
Mm. Alltså jag känner att diskussioner och så där, jag tror att det när man pratar Wikipedia så är det ju aldrig slut på ämnen att diskutera. Och därmed så är det absolut saker som vi inte gjorde någon gång som absolut även 100 avsnitt senare skulle vara sådana som man skulle lyfta upp igen då. Spontant har jag väl ingen jättebra idé vad det skulle vara, men att det finns ju en hel del förslag på saker att diskutera, så att det kanske lyssnarna också kan ge inspel om, vilket de säkert redan gör, på vad kommande 100 avsnitt kommer kunna handla om.
Mm. Ja, precis. För det är också ganska ovanligt ändå med en podd, en Wikipedia-podd som faktiskt handlar om Wikipedia. Det finns ett par, har vi sagt förut, en tysk och en Wikipedia Weekly.
Och Wikipedia Weekly fanns ju redan innan ni började. Kände ni till den då?
Mm. Jo, men precis. Jag tror att Håkan hade ju tagit lite inspiration av Wikipedia Weekly på hur vi skulle lägga upp det där. Men jag tror ändå ganska snart så insåg vi att att det här är ju för en svensk publik, så att det behöver ju också vara utifrån det svenska chapter och utifrån de specifika förutsättningar som gäller här. Så att jag tror att vi hade nog ganska tidigt ett starkt fokus på just de svenska förhållanden och så kring Wikipedia.
Mm. Ja, och just nu så tror jag att Wikipedia Weekly kör ju fortfarande sporadiskt lite då och då. Och de har ju bildat ett nätverk som de kallar för Wikipedia Weekly Network, som vi också sänder via just nu då, på deras Facebook och YouTube.
Och visst är det också, visst har det också blommat upp lite grann nu? Det låg väl lite mer i träda ett tag? Eller?
Det låg i träda ett tag, och sen i samband med pandemin då, så
okay.
Togs det lite tag i det igen. Första avsnittet som kom kallar de ju för informationskrisen som finns nu när vi inte kan träffas.
Ja.
Sen hade du har i anteckningarna så gav du en liten cliffhanger här. Du hade något stort och ett exklusivt avslöjande.
Ja, men precis. Man kan ju inte gå till ett 100 avsnittsjubileum utan att ha något nytt att presentera, tänkte jag. Så att jag har faktiskt, tänkte jag tillkänna det gäller idag till Wikipedia-poddens lyssnare, att jag håller just nu på att starta en ny podd som då är inom ramen för det engagemang som jag har till vardags, då att jag är med och driver ett ideellt arbetslivsmuseum, Brunnsmuseet i Sätrabrunn i Västmanland. Och det är också någonting som jag diskuterade i de här första avsnitten, för att det här engagemanget var samma redan då. Så att då har jag tänkt att Brunnspodden, en ny podcast om bland annat om glam-sektorn med fokus på museer, kulturarv och digitalisering. Så att om det är några lyssnare till Wikipedia-podden som skulle vilja vara med och göra någonting speciellt kring glam och kanske göra någon jingle eller så är varmt välkommet att höra av sig till mig, Gulundin på Wikipedia, eller mejla till podcast@brunnsmuseet.se. Så att det är varmt välkommet att bidra på det sättet. Det kommer också vara en podd som fokuserar mycket på fri kunskap, fri teknologi och fritt kulturarv. Så att,
ja, och kopplingen är egentligen glam då, som du säger, att det är, som är en vad ska man säga, plattform för Wikimedia då, gallerier, bibliotek, arkiv och museer.
Ja, det är väl egentligen lite bredare än bara Wikimedia då. Så det har ju blivit en term som kanske nästan bäst översätts till det svenska ABM-sektorn.
Ja, precis.
Arkiv, bibliotek och museer. Då. Så att, ja, men det precis. Används väldigt mycket av Wikimedia som ett område.
Ja, precis. Jobbar mycket mot det, så föreningen gör det. Ser det som en stark partner eller vän till gemenskapen. Vill gärna ännu mer kanske. Och just få det här fritt tillgängligt då.
Och vill Brunnspodden också samarbeta med andra glaminstitutioner i Sverige?
Absolut. Det här är ju tänkt som en podd initierat av ett ideellt museum, och vad kan bli bättre då än att ta hjälp av de stora aktörerna och deras fantastiska kulturarvsresurser som finns i mer än en överflöd, att ta det vidare till en ny publik och förhoppningsvis en publik som är mycket intresserad av att kunna nyttja de här vidare då. Så det skulle absolut vara väldigt roligt.
Kul! Ja, det är en riktigt bra nyhet. Och tar det som ett 100 avsnittspresent nästan. Fast inte till mig då, utan till hela alla lyssnare i hela Sverige.
Ja, precis.
Ska Ska vi kila vidare till svenskspråkiga Wikipedia, Magnus? Vad händer där?
Ja, ja, då är det, det har varit väldigt lugnt den här veckan, tycker jag. Det som har hänt, en grej då, är att det har varit en ganska långdragen konflikt hela hösten här, eller hela sensommaren ska jag säga. Det blir mycket diskussioner på KAV då, kommentarer om administreringen på Wikipedia. Och när det är sånt så brukar det till slut alltid dyka upp lite anonyma användare som vi gärna vill prata censur och såna saker. Och de brukar då automatiskt bara rullas tillbaka eller raderas då, deras inlägg. Och då kommer alltid upp den här frågan, ska vi inte bara tillåta etablera användare på kommentarer och administrering av Wikipedia? Som ju är ett forum där man ska få gnälla lite grann egentligen. Men då menar man att det här är oseriösa gnäll och sådär. Och jag vet inte, ja, mitt inlägg i den debatten var att jag tycker att man kan väl låt det vara liksom, låt det stå bara. Man behöver inte gå i polemik. Utan vi brukar också säga att det säger mest om den som skrev och sådär. Så kan ni få stå där och så kan, då slipper man censuren, man slipper ta ställning till om det är seriöst eller inte. Man kan bara låta det vara och kanske till och med skriva det. Att, om, vi hör det och det får stå kvar, men det är nog ingen som håller med det riktigt, ska vi se. Och sen släpper man det där. Men det går så där. Det är svårt också. Vi är ju också engagerade användare. Vi gillar att diskutera. Och ja. Vi gillar att kommentera varandra och sådär. Så att det blir ju hopplöst. Och när man säger som jag gör så blir man också gärna kallad ryggraslös och sådär. Att man inte vågar ta ställning. Då. Så att, ja, det är intressant. Jag tycker det är viktigt att oinlagade ska kunna skriva. Bland annat.
På alla sidor.
Och på alla sidor faktiskt. Och kanske särskilt där. För att det är där på något sätt man kan just göra någonting åt administrationen. Om man har blivit illa behandlad och så. Mm. Sen om man inte håller med att man har blivit illa behandlad så får det ju vara så. Men då tycker jag inte att, eller någon annan. Men i det här fallet var det ett försvar då. Men då kan väl det liksom få stå kvar då. Känner jag. Men där får jag inte mycket stöd utan det är... Det finns en annan gammal regel som heter åtgärda, blockera, glöm bort. Eller skjut, gräv, tig brukar man säga också.
Va? Vad sa du sist?
Skjut, gräv, tig.
Den har jag inte hört på Wikipedia för.
Har du inte det? Jo, den dyker upp ibland. Jag har bara hört på Wikipedia.
Låter som någon jägarna-film.
Ja, precis. Jag har bara hört det på Wikipedia. Jag har inte hört någon annanstans. Jaha. Men det är väl det man menar att... Eller ja, precis, något rovdjur eller skadedjur som man vill skjuta bort och som man kanske inte får. Ja, men i alla fall, jag känner att man kan acceptera mera sånt. Bara man behöver inte gå i polemik bara, tänker jag. Och då betyder det också att då plötsligt så tystar man ju person, för då är jag inte censurerad längre. Så då kan man liksom inte skylla på det ändå då. Då är man bara missförstådd plötsligt.
Jag tänker att det här går lite tillbaka till det som diskuterades i ett avsnitt ganska nyligen om portugisiska chapter-initiativet om att blockera anonyma användare från att redigera artiklar.
Ja, det var ju ja, precis. Totalt.
Som också, som också var ett intressant förslag i det här, för att det är ju en balans där mellan att kunna vara hörd och att bli begränsad. Men att det är också som man bör ha med sig att det digitala får ju också med sig mycket spam och sådana oönskade effekter av att det är så enkelt att göra redigeringen. Så att försöka hitta en balans där är ju viktigt, men det är en principiellt svår diskussion det där.
Ja, det är det. Och jag tycker gränsen går vid personangrepp då, om det är så. Och då kan man skriva det i raderingskommentaren att det här tog jag bort för att det var ett personangrepp, men ta gärna bort allt sånt och återkom då med, så kan i alla fall jag strida för att det ska få stå kvar. Mm. Det är inte säkert för det då. Men som sagt, det är ändå ett ganska brett stöd på att vi ska, även om vi tillåter oinloggade att skriva på KAV eller var som helst, så ska vi ta bort så fort det är, känns oseriöst. Och tyvärr blir vi sällan överens om vad som är oseriöst då. Men det ordnar sig, det blir nog bra. Och sen så var det också en önskan om att avskaffa utmärkta portaler. Mm. Och det tänkte jag bara att jag skulle berätta att det hade föreslagit, så att det var väl en bra idé. Men då visade det sig att det finns ju faktiskt en ganska livaktig diskussion. om de här portalerna?
Jag tror inte att det är så mycket en fråga om vi ska ta bort dem eller inte, för att konsensus är nog att de inte är speciellt uppdaterade. Frågan är hur vi ska gå tillväga.
Ja, precis. Och portaler är ju någon sorts huvudsida för ämnen, kan man säga. Små huvudsidor som då samlar information om ämnen på samma sätt som Wikipedias huvudsida samlar om hela Wikipedia. Så att den innehåller ju saker som senaste artikeln, utmärkt artiklar och utvald bild och sådär. Och även om lite om att försöka engagera då deltagare till att skriva om tennis. Eller om olika...
Bara tennis!
Olika ämnen, ja precis. Och en av portalerna är ju tennis just då. Och det är den som är uppe till diskussion lite grann som ett exempel. Inte för att den var utmärkt, utan mer för att den är ett bevis på att allt borde museimärkas då. Jag vet inte hur många som är aktiva av de här portalerna riktigt.
Nej, och sen är det ju lite blandning, för att en del har ju byggt in olika typer av automatik. Så att om du kommer till dem så ser det ut som att de är aktuella, för att det finns mallar och sånt som stöder och lyfter fram saker. Ja, så att på vissa behöver ju inte heller vara så där aktuella. Så att det är olika från ämne till ämne, och det är olika hur bra de är gjorda. Så att det är en stor spridning på det.
Och de behöver kanske inte uppdateras. Men samtidigt då, behövs de överhuvudtaget?
En bra fråga.
Jag tror inte de har många besökare på så sätt.
Ja, eftersom de är länkade från första sidan så snittar de ju i alla fall på en 300 eller någonting sånt per månad.
Så det är jättemycket.
Det är inte per dag.
Nej,
per månad tror jag. Så att det är typ 10 per dag eller någonting sånt. Så det är inte jättemycket, men det är ju klart över medel i alla fall.
Ja, medel är väl knappt en, tror jag.
Något sånt.
Oh. Det är för att det var så många artiklar snarare. Men okej, jag vet inte. Men de stör mig inte heller, för jag hittar aldrig dit. Så att det spelar ingen roll på så sätt.
Sen är ju frågan om i vilken mån man ska framhålla Wikipedia som en skapande process. Men där är det lite mer att det går att museer märkas utifrån att det här har varit en viktig del för att skapa mediet Wikipedia, men att idag kanske de har tjänat ut sitt syfte lite grann i den bemärkelsen att de inte behövs längre, men att de finns kvar.
Ja, precis. Jag tror faktiskt egentligen inte att de var tänkta för att engagera folk i första hand, utan mera för att paketera ämnen som man var intresserad av. Det som används för att skapa saker i projekt.
Ja, men jag tror Gustav har en poäng i att även om inte det var syftet så var det faktiskt så de fungerade. Så att man samlades kring att bygga någonting. Alltså även via projektet och sen men vi ska ha en portal och visa upp det vi gör. Och då fanns det också en tilldriv att göra saker.
Ja, och det är ju så också att i portalerna så brukar ju då, och i portalen tennis så presenteras ju projektet tennis.
Som är själva de kommer ofta hand i hand.
Så visst, det går ju säkert hand i hand, ja, absolut. Men visst. Och det är ju bra då. Jag är inte säker på att de har fungerat så ändå då. Men det vet jag ingenting om egentligen. Det var mycket mer besökare än jag trodde. Och sen internationellt då?
Ja, där har vi väl kanske en ganska stor nyhet i att den här universella uppförandekoden som vi har rapporterat om kommer att införas. Nu finns ett utkast för att läsa på Meta.
Och det ska vara en generell för alla Wikimedia-projekt. Ju. Och den har lite olycklig förkortning. Förkortningen är ju i sig ett skällsord.
UCOC?
UCOC.
Ja, det är du som väljer uttalare så.
Ja.
Men UCOC?
UCOC, jag läste UCOC första gången jag läste det, så jag reagerade redan då. Men det, som sagt, det är ingen egenspråkig som har reagerat som det verkar, så att det funkar väl då.
Ja. Och den i sig innehåller faktiskt inte någonting förvånande.
Sådär. Nej, Och det är ju bra.
Det är ju bra.
Jobbigt annars.
Däremot så finns det ju väldigt mycket, eftersom det här är ett dokument som kommer påverka alla, så är det ju ganska många som varit inne och kommenterat den. Och ja, även ganska små ordval tycker folk ganska mycket om.
Ja. Och det är,
men det är ju bra att det skärskådas. Det är ju inne i perioden nu då för, som de kallar för community comment period, håller på fram till 6 oktober.
Ja, och som sagt, att det stämmer ganska väl då, eller fantastiskt väl med svenskspråkiga Wikipedias etikett som det är. En sak som jag såg som jag tyckte var kanske lite det expected behavior, så var att vi inte ska göra åtskillnad på om man har om man har skött sig i allmänhet liksom, eller vad man har åstadkommit och sådär på Wikipedia eller i Wikipedia-projekt. Och det tycker jag är bra, för där är vi lite sådär att vi kan förlåta goda bidragsgivare. Om man levererar mycket material till själva uppslagsverket, så kan man bete sig ganska risigt för att man är en god bidragsgivare. Och det försöker man, tror jag, med den dämpa lite grann. Men det är inte jättetydligt. Den är svår att peka på ändå.
Mm.
Och sen ser jag också att de lyfter lite grann att man ska vara inte bara hur man inte ska bete sig, utan också att man ska stötta varandra hela tiden.
Japp. Det finns en del i den uppförandekoden som är, och ofta kan de ju vara bara så här får man inte göra. Här finns det lite grann, så här tycker vi att vi borde göra. Det är lite positivt på det sättet.
Ja, precis. Jag är uppmuntrad till det därför att det bygger uppslagsverket det också.
Mm.
Man blir engagerad av det, att man får stöd och hjälp.
Mm. Sen kan jag tycka att själva signalvärdet i att man faktiskt försöker hålla en gemensam standard för hela uppslagsverket är också rätt intressant. Att det är inte föremål för olika nationella diskussioner om hur man ska bete sig, utan att man här försöker göra en gemensam ribba för alla, och att det också ska bjuda in till att växla mellan olika språkversioner och sådär. Så att även om själva utfallet kan ju bli väldigt lika de nationella som redan finns, så är ju ambitionen kan ju också ha ett värde i att framhålla någon typ av global gemenskap i den delen.
Mm. Absolut.
Det här blir ju någon slags lägsta nivå, så man per projekt kommer man kunna få ha ännu strängare uppförandekod om man vill då, men det tror jag inte kommer behövas, men det finns en sån möjlighet i alla fall.
Ja, precis. Och jag tror väl snarare att det är problemet är tvärtom kanske.
Ja.
Att det kan vara ganska hårda toner på vissa ställen. Ja, och sen har det skett forskning på kunskapsluckorna.
Ja, inledande forskning får vi väl kanske kalla det för. Det har ju varit med i strategin här 2030 att vi ska försöka fylla de här kunskapsluckorna med någonting. Och då måste man ju först definiera vilka områden kan vi ha kunskapsluckor i. Och då har man gått igenom litteratur här och tittat på, alltså forskningslitteratur, och sett vad har vi forskat på Wikipedia och vart finns det hål i, så att säga. Och så har man försökt klassificera dem på olika sätt, och så har man delat in dem i läsare, bidragsgivare och innehåll, och sen delat in dem i ytterligare delar, så att det finns en bra mängd med olika kategorier av kunskapsluckor som är tänkta att använda som ett verktyg i samtalet kring vad gör vi kring åt det här då?
Ja, precis. Och då tänkte vi oss att läsare och bidragsgivare då, dels vill ju att det ska vara samma sak helst. Det är det vi strävar efter. Men samtidigt så tänkte vi oss att det, och då är det åtminstone en spegling då. Men om någon anledning så finns för läsare bakgrunden, alltså personens bakgrund, tillsammans med ålder och utbildning och kön och så. Medan bakgrunden saknar för bidragsgivare, Och det är den enda som saknas. Vet vi varför, eller?
Ja, det går ju att läsa i hela... Det här kommer ju då till tillsammans med ett helt paper. Jag sitter och skummar lite grann just nu. Och det är alltså bakgrund där är sådant som är kulturella, politiska och religiösa aspekter. Oh. Och det tänker man, det har mindre betydelse när man är bidragsgivare än om man är läsare.
Okej. Okay. Ja, det var väl kanske en konstig insikt, tycker jag. Men okej okay då. En annan grej som är annorlunda är information depth. Och det är väl då, antar jag, det är informationsdjup man själv har då, som läsare. Men att det inte skulle påverka lika mycket som bidragsgivare, det kanske är rimligare.
Nu har du helt olika kategorier här. Du har en kategori som heter informationsbehov som läsare. Och informationsbehov finns inte som kategori.
Nej, just för, det. Nej, det har du rätt i.
För du har inte ett informationsbehov. Du har informationsöverflöd som bidragsgivare.
Ja, just det. Då är inte det så konstigt att det saknas då.
Nej. Men här finns det en liten bild som vi länkar till i våra show notes som ni kan titta på. Så får man en ganska bra överblick av det. Och sen så finns det både ett vetenskapligt paper då som man kan läsa och länkat från våra show notes en 20 minuters presentation av det här som är väldigt tacksamt när de berättar med lite slides.
Ja, men jag kan tycka att det är lite olikt att man, men det kanske också är mest i bilden då, att man separerar bidragsgivare och läsare på det här sättet. Att bidragsgivare på något sätt ska göra saker åt läsarna. Egentligen så vill vi att läsarna ska bli bidragsgivare.
Ja, på ett sätt vill vi det. Men det är också lite grann, jag tror att här finns det olika forskning att stödja sig på. Alltså det är olika saker som saknas. Ta till exempel i tillgängligheten. Ja. Alltså, det är olika saker som saknas för en bidragsgivare och som saknas för en läsare.
Alltså, ja, det är olika... men betyder det att jag är jag då läsare ibland och bidragsgivare ibland? Eller är jag
det kan du vara, absolut. Ja. Det beror på vad du gör.
Ja, precis. Ja, men jag tänker att när jag är läsare så blir jag ju på något sätt, alltså jag byter hatt utan att jag märker det kanske.
Du byter hatt när du trycker på redigera-knappen?
Ja, och kanske innan i tanken då.
Ja, möjligtvis.
Men så har man ju i den här också den här diversifieringen mellan det humana, att användare och läsare, och innehållet just. Att det är olika utmaningar där. Och där känner jag just med innehållsbiten så har ju Wikipedia ändå förbättrat sig på flera håll. Att tidigare så var det ju mycket så där fokus på att man skulle ha jättekrångliga licenser och format på saker och ting. Att man kunde inte ha MP3-format på Commons. Och det var väldigt mycket sånt där som rent tekniskt gjorde det lite mäckigt att hålla på med. Men där har man ju närmat sig någon typ av hur den övriga webben fungerar. Att den biten har ju blivit bättre vad gäller tillgång och tillgänglighet. Så att, tidigare kunde man ju behöva en dator som hade konstiga saker som den behövde klara av. Till exempel att man inte kunde spela upp ljudklipp på iPad, för de stödde inte alla fria licenser och sådär. Men att nu har ju Wikipedia blivit bättre på det sättet. Att
vi har närmat oss med myrsteg, skulle jag säga. För du kan ju fortfarande inte spela filmer på en iPad utan att gå in och trycka i den här beta-funktionen. Så vi är lite närmare, det går, men man måste mixa det lite grann. Och än så länge är det fortfarande svårt att ladda upp en film från mobilen. Så det är bra i alla fall om att de har med den här rutan multimedia på content som en lucka, för att där saknas det lite saker än.
Ja,
det var nytt för mig det där faktiskt. Jag hade
Där minns jag någon diskussion också på vilka typer av bildformat som ska stödjas på Common. Om det här med 360 graders foton ska stödjas och hela den biten. Så att det är också en intressant del i det här, att utöver själva läsare kontributörbiten att arbeta med de här, att det ska finnas stort stöd för olika multimedia format och så, att det är sånt, den rent tekniska infrastrukturen som man också behöver finnas på plats för att också vara tillgänglig fullt ut då.
Exakt.
Och jag har inte ens märkt att de här problemen finns då, men där ser man. Mm. Det är ganska många ändå som kör iPad och mitt annat.
Mm. Och det är ganska många som har mobiler som inte kan ladda upp en film.
Ja, precis. Ja. Vi får se vad de kommer fram till sen då. Mm. Sen har vi också fått en ny användargrupp.
En till användargrupp som har någon slags språk basering. Det är Wikimedians of Western Armenian Language User Group som har ett syfte som är empower and engage Western Armenian speakers around the world to collect and develop free content in Western Armenian on the Wikimedia projects. Promote the creation of other Wikimedia projects in Western Armenian, such as Wiktionary, Wikisource, etc.
Okej, okay. Och det finns en Wikipedia på västarmeniska?
Jag gissar det, eftersom de rabblar upp Wiktionary och Wikisource, men inte Wikipedia.
Ja, precis. Så det borde göra det.
Ja. Och. Grattis till dem!
Ja, grattis till dem. Välkomna, skulle jag säga då. Mm. Och på mjukvarusidan då?
Där har vi en liten nyhet, kan man säga. För att det är också en sån här som inte alla kommer att stöta på och kanske aldrig haft problem med. Men det är att det finns nu möjlighet att skriva över en målsida när man flyttar en sida utan att först addera den. Om den bara har funnits i en enda sidversion och den sidversionen hela tiden har varit en omdirigering.
Okej. Okay.
Men det är ändå ett relativt vanligt fall, så att man har tänkt att ja, men det här behöver vi fixa till. Så att det
men jag vet inte, blir det två versioner om man flyttar fram och tillbaka, så att säga?
Vad menar du?
Om jag flyttar en gång och sen flyttar till ångrar mig ett år senare och flyttar tillbaka den.
Ja, jag får bara en sidversion. Så jag får inte liksom, i sidhistoriken får det bara vara en enda rad.
Ja, precis. För det blir fler annars. Ja. Ja. Bra där då, tycker jag.
Ja.
Jag tror inte det är helt ovanligt ändå.
Nej, det händer nog. Och det är väl en sån där sak som ibland kommer upp på begäran om åtgärder. Kan jag få hjälp? Och,
ja, precis. För det, egentligen så är det ju bara administratörer som kan göra detta. Eller i annat fall så var det bara alltid då administratörer som kunde göra detta.
Ja, och nu vet jag inte exakt hur den här rättigheten har delats ut. Det har jag inte hunnit kolla upp. Men jag misstänker att den kommer automatiskt till åtminstone administratörer. Och sen får man väl se om den ska ner till andra också då.
Ja, okej. Okay. Ja, det hoppas jag verkligen ändå. Åtminstone bekräftade användare som ju kan göra flyttar ju.
Mm.
Det är en små sak att flytta tillbaka om man inte uppskattar det. Ja, och sen har vi veckans Wikipedia-artikel. Och då har ju vi erbjudit Gustav att välja en sån.
Ja, nej men precis. Och jag tog ju fasta på att just nu pågår ju Wiki Loves Monuments. Och i Sverige så är det ju fantastiskt roligt att det bland annat är då för arbetslivsmuseer. Så att jag har helt enkelt valt artikeln, svenskspråkiga Wikipedia-artikeln, Arbetslivsmuseum.
Ja. Och 2013 så var det faktiskt en bild på ett arbetslivsmuseum som kom tvåa eller trea i svenskspråkiga, eller svenska versioner. Det var Einar Spets som tog den.
Ja, just det. Kan det vara så att vi hade en specialkategori för det också då, kanske?
Ja, just
för
det.
Jag tror att till eller från så har vi nog haft att bästa arbetslivsmuseumsbild och bästa fartygsbild och sådär.
Jag tror det var så. Men jag tror också att den kom två eller tre totalt.
Ja, just det. Så kan det vara.
Ja. Och jag var på, vad heter det? Det var fotomässa då.
Ja, just det.
Men är det bara reklam för Arbetslivsmuseum, den här som du har valt artikeln?
Ja, jag tycker faktiskt att den här artikeln har ett ganska bra upplägg, för att den ger ändå en bra tydlig definition. Och då har ju den citerat en statlig offentlig utredning, en SOU. Mm. Och då, för den som inte vet det då, så kan jag berätta det att ett arbetslivsmuseum är en sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är till och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.
Mm.
Och det är ju en bra grund där för att kunna ha. Sen finns det vissa delar där den är kanske lite att den framhåller så att säga enskilda arbetslivsmuseer och sådär på ett kanske så är encyklopediskt omotiverat sätt, men att Wikipedia-artikeln i sig tycker jag ändå är hyfsat balanserad och den är ganska ovanlig på det sättet att det här är också en artikel som endast finns på svenska och inte på någon annan språkversion då, som är inlänkad till den här artikeln. Och det är utifrån då att Arbetslivsmuseum anses sakna motsvarighet i andra europeiska länder då.
Ja, det var det jag skulle fråga. Det är så, ja. Ja. Ja, det är lite förvånande då. Jag tycker, har man inte varit på museer utomlands där det liksom har handlat om olivoljepressning och sådär. Men de kanske räknas till något annat ändå.
Mm. Jag kan ju ha lite i grunden det här då, att det finns en skarp definition från en statlig offentlig utredning så att man tycker att det här är något väldigt speciellt.
Ja, precis. Det lär ju vara ovanligt i alla fall. Sen är det också saker som flygande veteraner och lite båtar och sådär. Och det är klart, det var ju arbetsplatser också. Det är på något sätt, de skulle säkert kunna haft varit ett museum ändå. Som i sin sektor, som flygplansmuseum eller som transportmuseum eller så. Men de är inbjudna med då. Och jag vet inte, finns det någon fördel att vara med att räkna som ett arbetslivsmuseum?
Ja, jag kan ju nämna det utifrån att jag är med då i Brunnsmuseet och vi är ju ett arbetslivsmuseum som är medlemmar då i Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Arbetsam. Och det är ju väldigt behändigt för oss då, att få en plattform för oss då, som ett ideellt museum, att det inte är enbart de professionella museerna som finns. Så att jag slår extra vakt om arbetslivsmuseernas särprägel i samhället. Och det är också någonting som vår riksantikvarie Lars Amreus också framhåller väldigt föredömligt, tycker jag, just att man inte ska glömma bort det ideella museet och hembygdsmuseerna som pratar om.
Och arbetslivsmuseerna är särskilt ofta ideella, eller?
Ja, men precis. Det finns en stark koppling där, att mycket är ju centrerat till enskilda platser där man på ideell basis har skapat ett museum för sin hembygd eller för att arbetare på ett ställe har gått och tagit hand och förvaltat någon museijärnväg. Det finns en stor spridning där i fältet arbetslivsmuseer. Mm.
Om du fick önska lite hjälp då, förutom att folk ska ut och fotografera under Wiki Loves Monuments, men med själva artikeln, ser du något förbättringsbehov med den?
Mm. Ja, jag ser lite så här att man skulle kunna ifrågasätta den här delen som, finns det verkligen ingen motsvarighet i andra länder? Om det liksom finns någonting där och nysta vidare i? För annars är väl delen kring just arbetslivsmuseer i Sverige, den delen är väl helt okej, anser jag. Men utifrån ett globalt perspektiv då, om man ska använda det vokabuläret, så är det ju i princip arbetslivsmuseer i Sverige. Så att få in ett litet kritiskt perspektiv där om det här med motsvarigheter då, om det skulle kunna ifrågasättas i någon del där.
Ja, precis. Det finns då ett helt avsnitt som heter Arbetslivsmuseer i andra länder, och den slår fast att det saknar motsvarighet.
Mm.
I varje fall i Europa, står det. Och sen så är det belagt med en källa behövs.
Just.
Är det märkt?
Ja. Jag skulle kunna önska mig lite grann det är ju nästan med på kanske, men ett historikavsnitt över begreppet. Så här, att hur har det här utvecklats? När kom det första arbetslivsmuseet? Kom det i samband med den här SOUn, eller är det så att det fanns en folkrörelse redan innan det som blev erkänd genom de här utredningarna. Det kan man ju nästan gissa att det var så, att det här slog man fast att de som redan håller på med det här, det kan vi säga att det benämner vi som arbetslivsmuseum. Så det skulle ju vara spännande om vi kunde få in lite grann i.
Mm, verkligen. Mm.
Det finns någon rad här om att det börjades använda i mitten av 1980-talet, men det skulle vara kul med ett helt stycke.
Ja, precis. Och det var själva begreppet som började användas då. Och sen så... Mm. Och då fanns det redan lokala arbetslivsmuseum som behövde projektbidrag då, eller det fanns ett uppdrag att, så att det var så det kom att etablerat och som begrepp och så. Men ja, absolut. Varför, när de började och vilka? Och det är klart, det är kanske sånt här som liksom man tog hand om, som du säger, man förvaltade sin gamla arbetsplats som kanske hade lagt ner och där man hade liksom levt hela sitt liv mer eller mindre då, med arbetskamrater och minnen då. Det är oftast positiva minnen efteråt när man har jobbat färdigt ju.
Mm. Och
det här Brunnsmuseet då, det går som arbetslivsmuseum. Det känns ju som att det kanske kunde vara ett medicinskt museum också, eller?
Mm. Ja, nej, precis. Och där är det ju att det är sällan ett arbetslivsmuseum enbart är en kategori. Att ofta är det ju en kombination av att det är ett arbetslivsmuseum, men det är också ett transporthistoriskt museum eller ett verksamhetsteknikhistoriskt museum eller någon typ av koppling där till att det är ofta någon typ av genre på de här olika museerna också då.
Ja. Och jag antar att du har skrivit en del i artikeln om Sätra Brunn då?
Ja, tyvärr alldeles för stor andel av den. Och jag har ju som mål med den artikeln med tiden då att den, precis som Ramlösa Brunn, då ska kunna bli utnämnd till utmärkt artikel. Så att det, där kan ju verkligen lyssnarna få in och skärskåda den artikeln och bidra till att den artikeln blir mer genomarbetad också. Lite mer så att jag försöker hålla mig lite från att jag ska förhärliga det jag själv håller på med, att jag ska försöka ha ett armlängdsavstånd till det. Det är också därför som Brunnsmuseet i sig inte har en egen artikel, och det får vi väl ha då när vi väl vinner benämningen årets arbetslivsmuseum. Då är väl det relevanskriteriet.
Ja. Ja, jag tycker du kan skriva en tidigare faktiskt.
Jag tänker också, här är en liten spännande sak, och här vet jag nog att det finns förmodligen olika åsikter inom Wikipedia-rörelsen på svenskspråkiga Wikipedia. För att vi har ju de här fotolistorna för Wiki Loves Monuments. De ligger ju i Wikipedia-namnrymden under projekt Kulturarv som listor. Och frågan är här då, de hittar man inte direkt från Arbetslivsmuseum-artikeln. Och vi brukar inte ofta länka från huvudnamnrymden till Wikipedia-namnrymden. Men här känns det som att det finns ändå något som hänger ihop så pass mycket. Hur skulle vi kunna göra det här på något listigt sätt? För det är ju att få den kompletta listan. För i listorna, där finns ju alla 1500 sorterat per län. Och det är ju en viktig encyklopedisk information, tycker jag.
Ja, jag skulle säga det. Kan man inte flytta ut den till och med i namnrymden då?
Ja, nu tror jag ju att det kanske finns ett motstånd just för att de är såna här Wikidata-stödda listor.
Ja, precis. Så att vi är inte riktigt mogna för det.
Nej. Men frågan är, skulle man ändå ha någon sån här... De heter till exempel Wikipedia:projektkulturarv/lista över... Och så borde du få upp en massa olika där.
Ja, just det.
Nu, där har du alla.
Sorterat på län då?
Mm.
Utifrån vilka data? Ja, okej. Okay. Ja, vi är inte riktigt där kanske än.
Nej.
Man kan ju testa också. Det kanske accepteras.
Men så finns det också i Wikipedia-namnrymden, så finns ju fullständiga förteckningar över själva arbetslivsmuseerna. De heter lista över arbetslivsmuseer och sen då i respektive land då. Och där kan man ju fundera på vad den, om den är rätt utformad då, för att den är ju i princip en lång förteckning då som med tiden, någon gång i tiden har hämtats då från en databas som då fanns över arbetslivsmuseer som sen har utvecklats lite grann då. Så att den här datahämtningen gjordes då 2013, så att frågan är om de långa artiklar som är, om de skulle kunna flyttas ut och användas på något smidigare sätt.
Ja, eller tvärtom då, eftersom om jag förstår rätt så finns ju de här redan. Det här är ju då artikeln som finns på svenskspråk Wikipedia, och den ser inte bättre ut än den här automatgenererade listan som finns på som finns i Wikipedia-rymden. Tvärtom nästan faktiskt till och med. Mm. Så att det låter ju definitivt som en det här tycker jag definitivt man borde kunna flytta in faktiskt rätt in i anbudet bara, men vi måste såklart förankra det här med listor då, eller med datalistor.
Jag kan också nämna det att just med Wikilove's Monuments och den kategorin, när man går in på uppladdningsformuläret för arbetslivsmuseer, då blir man ju efterfrågad att fylla i ID-nummer för det arbetslivsmuseet som man har fotograferat. Mm. Och där är ju de här ID-numren, de kan man ju få fram då genom att gå till de här artiklarna då som heter lista över arbetslivsmuseer i sitt län då. Mm. Och få fram de fyra siffror som man just behöver det. Fylla i där.
Är det enklaste sättet att få tag i de siffrorna eller?
Ja, det tror jag.
Jag minns att första året, jag tror det var 2018, när Brunnsmuseet deltog i Wikilove's Monuments för första gången. Och då fick jag mejla ansvarig på Arbetets museum för att få fram vad våra fyra siffror fanns någonstans. För att de finns i princip bara på Wikipedia då. Så att de finns inte kvar på den här arbetslivsmuseum.se då. Den har bytt lite ursprung då, så att nu ligger den under Arbetets museum då istället.
Mm. Ja. Och sen ut och fota då som sagt, och då kan man ju se på de här listorna vad det saknas. Till exempel Skebo bruk saknas det, säger jag. Behövs det bilder? Där har ju faktiskt du och jag varit på fotosafari, Jan.
Mm.
Det var ju lite skämmigt.
Och sen så har vi lite wikifikor, meetsack och wikiträffar i närtid.
Ja, precis. Och då är det live wikidata-redigering nummer 19.
Ja, jag och Albin imorgon kväll, eller ja, torsdag kväll då.
Torsdag kväll, ja just det. Och då går man in och så kan man lyssna när ni sitter och pysslar.
Lyssna och titta kan man göra. Framförallt titta, tänker jag.
Ja. Och sen efter det så blir det, nu ska vi se.
På söndag så har vi ett Wikidata-snack precis som vanligt också. Så två Wikidata-träffar i närtid.
Ja, och sen på tisdag är det då som vanligt, säger vi, kvinnliga huvudpersoner på i Göteborg brukar vi säga, men det är ju på internet numera.
Mm.
13-18.
Och nu har de flyttat här från att vara på Hangout till att vara i Wikimedias videomiljö. Videochatt.
Intressant. Och det funkar. Det var inte bökigt att få tillgång till det.
Nej, det är inte bökigt. Det är enkelt.
För vem som helst. Ja. Och sen så tycker jag att vi kan kanske flagga för bokmässan också. Det är ett par veckor fram.
Det är ett par veckor fram, men det pågår planering för den i full fart. Och den kommer ju göras digitalt då, så man kommer ha skrivstuga fyra dagar i rad här.
Ja, okay.
Så man gärna får hjälpa till och ta ett pass och stötta.
Och det är allt det här programmet då är alltså skrivstugor?
Mm, av olika sorter.
med lite teman då, biblioteksutbildning på torsdagen, barn- och ungdomslitteratur på fredagen, Sydafrika på lördagen och digital kultur på söndagen. Ja, men då så, då har vi redovisat alla wiki-träffar den här veckan.
Ni får gärna dela våra inlägg i sociala medier så att fler kan hitta dem. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram och heter Wikipedia-podden överallt.
Och kom gärna med frågor, synpunkter och tips. Och så vill vi tacka för att ni har lyssnat och särskilt tack till Gustav som tog sig hit. Då.
Ja, kul att du kunde vara med.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var roligt.
Och vi hörs som vanligt nästa vecka igen. Hej då!
Hej! Hej då!